Är det någon här som har gjort en längre vandring i grupp? Nå, någon sådär små vinkningar. För ett gäng år sedan nu så åkte jag tillsammans med min syster Sara och hennes kompis för att försöka bestiga Kebnekaise. När man vandrar i grupp så upptäcker man en del saker eftersom. Typ som att man har lite olika gångtakt, eller hur? En del tenderar att vilja gå lite snabbare. Har man en syster som jobbar som sjuksköterska, då går du undan. Det blir en arbetsskada, för där behöver du vandra på. Man påverkas också lite olika mycket av lågt blodsocker. En del behöver man se till att sticka dit en chokladbit lite mer regelbundet så att det ska bli uthärligt. Vi upptäckte också att det var inte så väl genomtänkt att vi skulle dela på tyngdens packning, alltså packningen, exakt lika. För att en i sällskapet var ju kanske tre storlekar mindre och inte liksom mer vältränad än oss andra. Så det blev ju lite för tungt för henne. Det var inte så rättvist som vi tänkte. Vi tog oss faktiskt aldrig upp på toppen den gången. En i sällskapet valde att vandra runt fjällstationen istället. Och min syster och jag som försökte oss på det här, hon började må illa och behövde vända. Och jag hade ju kunnat haka på något annat sällskap egentligen som var på väg upp mot toppen. Man träffar ju på folk så där och kan ju välja där. Men även om det var en liten besvikelse att inte ta sig upp så kändes det ändå kanske viktigare att min syster inte skulle känna sig övergiven eller att vara säker på att hon tar sig ner tillbaka. Okej, så. Och så hade vi bara en väska med proviant i. Så fick det bli. Vi är inne i en predikoserie nu som vi har döpt till Vandringen. Så under veckorna fram till påsk så tänker jag att vi ska stanna upp och då från lite olika håll fundera kring det här att kristen tro i Bibeln beskrivs bland annat som en resa eller en vandring. Och vad innebär det? Den här bilden syns ju bland annat genom att den tidiga kyrkan som växte fram, att de kallade tron på Jesus som vägen och att man tillhörde vägen. Och jag tror att språkbruket säger någonting viktigt om hur de första kristna förstod sin tro. Något som vi kanske behöver påminnas om ibland. Vägenspråket har ju dels djupa rötter i gamla testamentet och då särskilt i berättelsen om Exodus som man ibland kallar det. När att Israels folk leds av Gud ut ur slaveriet i Egypten och genom Röda havet öppnas en väg där de tar sig ut. De påbörjar en vandring genom öknen. Det blir en omväg på ungefär 40 år innan de når fram till löfteslandet som på något sätt är målet på resan. Det är en form av vandringsberättelse, eller hur? Och när Nya testamentet talar om Jesus som vägen så knyter man samman Jesus tron med denna berättelse om Guds folk på vandring, på väg. De som bekände sig till Jesus, de som tillhörde vägen, de bildade gemenskaper eller församlingar. De såg sig som ett folk på väg. Ett folk som då befrias från syndens slaveri kallar man det. Så nu är på vandring genom öknen som är en form av plats av formerande, av prövning mellanåt, men också Guds omsorg. På vandring i riktning mot löfteslandet som vi kanske skulle kalla för himlen idag. Eftersom det är årsmöte efteråt så kanske den här predikan blir lite annorlunda än vanligt. Jag tänkte passa på att reflektera lite tillsammans med er över bilden att tänka församling som att man vandrar i grupp. Så, en gruppvandring. Hoppas det är okej. Ja. Först ska vi ha med oss att tron som är före då kan beskrivas som en vandring med Jesus. Det är inte någonting vi är tänkt att göra på egen hand. Det är en vandring vi gör tillsammans. Det skulle vara ganska dumdristigt skulle jag säga att ge sig på att bestiga Kebnekaise på egen hand. För mycket kan hända längs vägen som det på riktigt kan handla om liv eller död. Man, det blir väldigt utsatt när man vandrar på kämpiga vandringar på egen hand. Vi lever ju i en tid där tron har blivit någonting privat oftast. Att det är en form av inre övertygelse mellan mig och Gud som ingen annan har någonting att göra med. Bibeln använder ett annat språk. Jag tror att många av oss kan tendera att man läser Bibeln i jag-form fast den till stora delar faktiskt är skriven i vi-form. Man tänker i vi. Och jag tror att den här tanken som vi ibland kan ha att följa Jesus på egen hand och då kunna liksom skippa över det här med gemenskap med andra troende. Jag tror det är någonting som Bibelns författare skulle bli väldigt förvånade över faktiskt om de fick höra det. Att ni gör vad? Ni tänker vad? Så tror jag Paulus skulle ha sagt. Det är kanske en av de sjukdomar som kyrkan lider av idag. Att vi ofta tänker i lite för individualistiska termer. Men det är också så ingrott i vår svenska kultur. Så. Men i Bibeln handlar tron inte främst om vad enskilda personer tänker och känner. Utan om ett folk som Gud kallar, formar och leder. Jesus kallade inte enstaka lärjungar som Samuel var inne på, utan han kallade en grupp lärjungar. Det var inte enstaka lärjungar som skulle göra isolerade livsprojekt, utan han samlade en gemenskap som tillsammans skulle följa honom, vandra med honom och leva i det han ville. Så tron är personlig. Valet att följa Jesus tänker jag behöver få vara ett val. Men sen så är tron också i grunden någonting gemensamt. Vi tror tillsammans, vi vandrar på vägen tillsammans. Och det finns också dimensioner i livet med Jesus som jag tror att vi bara kan upptäcka i gemenskap. Låt oss lyssna på vad Paulus skriver i sin bön till Efesierna. Till den församlingen, då står det så här. Efesierbrevet 3. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Till hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vad vi kan begära och tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Paulus han tar ju alltid i när han ber, känns det som. Ja. Tillsammans. Visst är det ett vackert ord? Och utmanande ord. För det är också svårt och utmanande att vara församling. Med blandade åldrar, etniciteter och personligheter. Det är generellt sett svårt att försöka leva i gemenskap. Men trots församlingars brister och utmaningar som ju alltid kommer finnas i en gemenskap som består av människor som har brister. Så är det viktigt, tänker jag, att tänka gemenskap på trons vandring. Och hitta vägar för det, att vandra tillsammans. Jag vet att jag skulle inte vara här idag om det inte vore för trossyskon och församling som har burit mig i tider då det var väldigt motigt. Och jag vet att jag vid andra tillfällen har fått hjälp och burit syskon som har varit nära att stryka med när livet blåser till. Det finns något det här i att vandra tillsammans. Så den fråga jag vill ställa idag är om vi i Elimkyrkan vill vara en församling som försöker att vandra tillsammans på Jesusvägen. Vad skulle då kunna sägas vara viktiga komponenter för att kunna vandra tillsammans? Det är min fråga. Så får vi se hur det går. Så det första jag reflekterar över det är att det kanske kan vara viktigt att ha en gemensam riktning. och en överlåtelse då kanske att det är åt det hållet man vill röra sig. När man är på vandring så ingår ju det oftast i konceptet att man har en destination i åtanke. När man vandrar tillsammans så är det ju rätt så bra att man har en gemensam destination i åtanke. Och på liknande sätt kanske det kan vara bra för en församling att ha en ungefärlig gemensam bild över vilket mål man vill försöka vandra tillsammans mot. Hänger ni med? Hur ser det ut för oss här i Elimkyrkan? Har vi en gemensam bild över vart vi är på väg? Lyckas vi kommunicera med varandra i vilken riktning vi vill försöka röra oss? Går det att ha en gemensam känsla av en riktning idag? Hur skulle den se ut? Jag har ju varit här ett halvår ungefär. Jag har inte hittat att vi i Elimkyrkan har något tydligt nedskrivet så, men det finns ju saker som sägs emellanåt som uttrycker sådana tankar. Men kanske ingen tydlig vision som man har satt upp som man ibland har. Kanske är det något vi ska fundera över, att försöka formulera. Vart är det vi vill röra oss? Åt vilket håll? En vision är ju inte någonting magiskt som löser allt. Ibland blir det ju att församlingars visioner blir något som ligger och samlar damm i någon församlingsordning. Så det behövs vara något som hålls levande. Men det kan vara ett verktyg att försöka skapa en form av gemensam förståelse över vad vi håller på med och varför. Eller vilken riktning vi önskar röra oss och vad det då är som vägleder beslut när de uppstår. Så för att kunna vandra tillsammans kan man behöva ha en någorlunda gemensam bild över i vilken riktning man har tänkt gå. Vad kan mer vara viktigt om man vill försöka se på det här och vandra tillsammans? Det andra jag har reflekterat över är att då söka ta gemensamma steg åt den valda destinationen. Eller vad man ska kalla det. Att låta vad vi gör då tillsammans utformas i linje med den valda riktningen. Jag tänker att vad vi gör eller våra praktiker kan ju sägas vara steg som vi tar på vandringen. Det är sätt att försöka röra sig i den riktning man vill gå mot destinationen. För vad vi gör över tid både uttrycker vad vi tror och vilka vi är. Men det är också med och formar vad vi tror och vilka vi blir. Det är så praktiker fungerar. Och här kan man ju lyfta in perspektivet att under vandringen genom tiden så kommer landskapet som vi rör oss i att förändras. Det är oundvikligt. Det samhälle och den kultur vi rör oss i är inte statisk. Det är faktiskt ganska stor skillnad mellan den värld som ni som hör till den äldre generationen växte upp i och den värld som jag växte upp i och den värld som tonåringar idag växer upp i. Även om många av er tycker att jag är ung, så är det en stort gäng år mellan mig och en tonåring faktiskt. Och olika landskap för med sig olika förutsättningar som både kan ge möjligheter och utmaningar. För några år sedan så var jag på torp och lyssnade på en föreläsning av Ida Maria Brängersjö som är en evangelist i ekumenia. Jag tappade den. Ja, men det är samfundet. Så. Hon har skrivit en bok som heter När taket måste brytas upp. Hon ställer den här frågan ungefär. Hur många här inne vet att man bad i skolan när ni gick i skolan? Finns det några här? Bad ni i skolan? Ja. Sen går en skiljelinje där. Hur många hade kristendom som ett eget ämne i skolan? Ja, det är en del också. Ja. Men sen är det ju att kristendomen blir en del av religionsundervisningen. I sig liksom, att det inte blir ett eget ämne. Och det här är ju exempel på hur samhället har förändrats. Så, vilken förkunskap man kanske kan räkna med att människor har eller inte har. Så. Och därför kan det vara så att sätt man har gjort saker på tidigare inte fungerar på samma sätt längre för att förutsättningarna har ändrats. Och tänker man församling som ett folk på vandring som rör sig i en riktning, då kan man behöva öva upp en form av flexibilitet att våga pröva nya sätt att göra saker på, som kan vara steg som tar oss närmare mot det mål vi vill röra oss mot. Så. Hänger ni med? Hur är det med vår villighet att tänka rörelse, som kan innebära att man ibland behöver testa, justera saker och ting och se om det kan hjälpa i ett förändrat landskap? En rörelse som ju kan komma att handla om det här ordet som är så läskigt för oss människor. Förändring, vilket läskigt ord. Det handlar inte om att förändra saker för förändringens skull, men för att ibland kan riktningen behöva justeras för att kunna komma närmare åt det man vill. Vill vi att människor ska komma i tro, komma till tro, få möta Jesus, då kanske man behöver prova nya saker när landskapet är annorlunda och förkunskapen är annorlunda. Det handlar om att prova sig fram, att testa, se om någonting kan fungera bättre och se vad som växer fram. Sen kanske testa någonting annat. Jag hörde om en församlingsplantering för några år sedan som tänkte, varför är klockan 11 på söndag den bästa tiden att fira gudstjänst? Så de provade, testade andra tider och sen lite om och men så kom de fram till, nej, söndag klockan 11, det är den bästa tiden. Det är lite komiskt så, men på något sätt så övar man ju upp en flexibilitet och tänka, varför gör vi det vi gör? Varför firar vi gudstjänst på söndagar? Ja, det visade sig sen att vi firar gudstjänst på söndagar, för det är den tid då flest kan också samlas, eller hur? Varför gör vi det vi gör? I en församling så ändras ju även förutsättningarna utifrån vilka människor som gemenskapen består av. Både vilka gåvor och förmågor och driv man bär på, vilken kraft och ork man har blir det ju också. Och steg på vandringen mot en tilltänkt destination, det innebär ju inte nödvändigtvis att man ska starta upp nya verksamheter hela tiden. Utan det kan ju också handla om att skala ner en del saker för att ge rum för det man tror det är tid för nu. Så. Om vi vill vara en församling som försöker vandra tillsammans, vad skulle då kunna sägas vara viktiga komponenter för att kunna vandra tillsammans? Det är min fråga. Den sista grejen som jag har funderat lite kring, det är den här, jag kallar det för att odla vi-känslan, en vi-känsla. Det är inte bara att nå destinationen som är grejen när man gör en gemensam vandring, utan att faktiskt också göra det tillsammans. Att dela på tyngden av packning som man behöver ha med sig för att genomföra vandringen. Att kanske samråda vilken vandringsstig som man ska ta när vägen blir lite oklar. Och att ju dela upplevelsen om vad man får se längs vägen. Så. När man vandrar i grupp så upptäcker man saker eftersom, som att man vill gå lite olika snabbt. Man kanske blir oense om vilken stig man tror det är som leder oss åt det håll vi vill gå. Och man har lite olika förutsättningar att dela de gemensamma bördorna. Och att det kan skifta över tid. Att vandra tillsammans, tänker jag, det innebär ju ofta att man också behöver kompromissa emellanåt och anpassa sig efter andra. Vi i frikyrkan, vi bär med oss ett arv historiskt sett där vi tenderar att dela på oss när vi inte håller med varandra i olika frågor. Elimkyrkan är ju ett sånt exempel som jag har förstått det i början så. Och sen blir det när vi tittar tillbaka historiskt sett så kan vi fråga oss om den frågan verkligen var så pass avgörande trots allt. Det finns liksom en tendens att när vi inte håller med varandra, då går vi olika vägar. Och det är ju en fråga man ibland behöver ställa sig. Alltså när blir skillnaden så stor att det kan vara klokt att gå skilda vägar? Och när kan man tänka sig att det kanske kan vara viktigare att hålla ihop med resesällskapet än att till exempel nå Kebnekaises topp? Vad är vad i det? Kan enhet ibland ses som ett högre värde än att man ska hålla med om allt i en församling? Är det möjligt att man håller med om allt i en församling? Det är ju en följdfråga. Och går det att odla en starkare vi-känsla att vi gör det här ihop? Vi är ju en del av Evangeliska Frikyrkan, som är ett samfund där. De hade kanske starkare för några år sedan en kampanj där de publicerade saker på sociala medier med hashtag vi i EFK. För att försöka tänka att det är vi församlingar som är EFK. I praktiken så talar vi ofta om EFK som att det är Sverigekontoret i Örebro. Att vi tänker att det är de i EFK, kan vi säga, eller hur? Det är inte alltid vi identifierar oss med den samfundsrörelse som vi egentligen är en del av. Men vilka ord vi använder kan ju också få betydelse av hur vi uppfattar identitet och gemenskap. De på EFK skapar ju på ett sätt lite distans så, men det kan ju finnas anledningar till varför det blir en sån tendens. Men liknande tendenser kan ju också uppstå i en församling. Även om man officiellt sätter med som en medlem i Elimkyrkan i vårt fall, så kan man ju tala ibland i de termer. Och det kan finnas olika anledningar till att det blir så, till att man använder ett sådant språk. Ibland har vi ju den här att man är medlem på pappret, men att medlemskapet fungerar på liknande sätt som att man är medlem i Clas Ohlson och ICA och H&M kanske. Sådär. Och kanske blir det också naturligt att man talar om dem i Elimkyrkan när man kanske inte har möjlighet längre att delta regelbundet på samlingar som gudstjänster och så. För då tappar man ju också vad som sägs och kanske vad vi-känslan där. Sen kan man ju också använda de termer som ett sätt att kanske distansiera sig för att hantera saker och ting. Håller jag inte med om allt, tycker jag att saker borde göras annorlunda, då kan jag ju vilja skapa distans. Eller finns det sår och besvikelse över hur kyrkan har agerat, då kan man ju vilja skapa distans. Det är också ganska effektivt om man vill undvika att ta ansvar, så kan man ju också smidigt använda de termerna. Så kan jag stå vid sidan av och tycka till hur de i Elimkyrkan borde göra. Ni hänger kanske med på vad jag säger. Hur är det med vi-känslan i Elimkyrkan? Har vi en vi-känsla? Vad är Elimkyrkan? Är det byggnaden? Är det föreningen? Dess församlingsledningen? Eller tänker vi de i Elimkyrkan att det är den grupp vi uppfattar som är mest tongivande i församlingen, kanske det kan vara också. Går det att odla en starkare vi-känsla? Att trots eller med våra olikheter, att vi kan uttrycka oss i termer som att vi faktiskt hör ihop. Att vi elimiter, som jag hört att det finns en sväng. Att vi är på vandring tillsammans. Sen tänker jag också att vi tillhör alltid främst Kristus, och vår främsta identitetsmarkör ska alltid vara hos honom och inte en specifik församlingsgemenskap eller ett samfund. Så. Men hur är vi-känslan? Så? Och hur känner du inför tanken att försöka vandra tillsammans med församlingen, med den blandning människor som vi är? Vad innebär det att vandra tillsammans? För mig har alltid varit så att hitta en uppgift har varit ett sätt att göra mig hemmastad i gemenskaper. Att känna att man inte längre är gäst utan man är en del av familjen. Så. Och ibland att bjuda in människor att få en uppgift, det kan också vara ett sätt att se välkommen med. Så låt mig avrunda här. Bibeln beskriver den kristna tron i termer som att det är en vandring med Jesus. Men Jesus menade inte att vi skulle göra den vandringen på egen hand, utan det är tänkt att vara en form av gruppvandring. Något vi gör tillsammans med dess glädjeämnen och dess utmaningar. Och om vi i Elimkyrkan vill vara en församling som försöker vandra tillsammans på Jesusvägen, vad kan då vara viktiga komponenter för att kunna göra det? Ja, men kanske kan en grej vara att ha en gemensam bild över åt vilken riktning vi vill gå. Vart vi önskar komma, vilka vi önskar bli. Och kanske kan det vara att då söka ta steg som leder oss i den riktningen. Även om hur vi tar steg och vad vi gör kan behöva ändras när landskapet vi vandrar i förändras. Och en del kanske kan vara att försöka odla en vi-känsla, att vi vandrar tillsammans, där vi gemensamt bär bördor och stötta varandra och dela både glädje och utmaningar längs vägen. Den här församlingen har ju tagit namnet Elimkyrkan. Och jag vet att många av er har ju koll på att det kommer ju från Andra Mosebok, från sammanhanget där Israels folk har blivit befriade från slaveriet i Egypten och påbörjat den här vandringen genom öknen. Och då kommer de till en oas vid namn Elim, där det fanns 12 källor och 70 palmer. Och i vattnet där stod de läger. Elim beskrivs som en plats av vila, av förfriskning och ett visst överflöd. En plats där folket kunde slå läger, finna vila och hämta ny kraft till vandringen genom ödemarken mot löfteslandet. Så namnet Elim är ju väldigt vackert och knyter ju an till det här vandringstemat. Något avgörande för en lång vandring är just stunder av vila och påfyllning. Vatten att dricka och mat att äta. Det går inte att vandra utan energi. Oasen Elim var inte slutdestinationen, utan det var plats där Gud gav folket vad de behövde för att kunna fortsätta på sin vandring. Och tänk om vi i Elimkyrkan ännu mer får bli en gemenskap där den som är trött får vila, där vi får möjlighet att också bli påfyllda av andens kärlek, kraft och liv som ger också energi och gör det möjligt för oss att fortsätta vandringen tillsammans. Ska vi be tillsammans? Ja, jag tackar dig Jesus för att du bjuder in oss att följa dig, att vandra på den väg som du har öppnat upp här. Och jag tackar dig för att du inte tänker eller kräver att vi ska klara av vandringen på egen hand, utan att du också kallar oss tillsammans. Och du som följde särskilt de här 12 lärjungarna med väldigt brokig bakgrund i 3 år, du vet också att det ska vara svårt och utmanande att vandra tillsammans. Jag ber dig Gud att du skulle hjälpa oss att vara församling i den här tiden. Visa oss de vägar vi ska gå och ta sikte på, Herre. Led oss steg för steg och hjälp oss med vår lyhördhet att lyssna in dig. Ge oss mod att också våga pröva, kanske göra nya saker på nytt sätt, Herre. Hjälp oss att ta hand om varandra, att inte gå för snabbt så att folk stukar under. Beskydda och bevara vår församlingsgemenskap. Och jag ber dig Gud för alla oss här. Du ser den som kanske är trött och behöver vila. Du ser den som känner sig törstig och behöver nytt vatten att dricka. Jag ber att du ännu mer skulle låta, kanske särskilt de tillfällen då vi ses tillsammans, få bli sådana stunder där vi får ta emot vila, vi får ta emot ny kraft och glädje som vi kan behöva för att fortsätta vandringen. Tack för att du vill ge oss vad vi behöver också i den här tiden. Amen.